Som präst i Svenska kyrkan så har jag ju att förhålla mig till ett kyrkoår. Och där kan man ju tycka att det är stelt och fyrkantigt ibland i kyrkan. Och det finns säkert fog och kritik för det. Men för min del personligen så har jag kommit uppskatta värdet av att återkomma till vissa teman som på något sätt utmanar mig i min tro, min växt som kristen. Och de här temana är för det allra mesta väldigt tydligt genomtänkta och bibliskt förankrade. Det tycks helt enkelt finnas vissa grundteman som ständigt är aktuella och reflekterar över och utmanas över när det handlar om trons växt. Och under trefaldighetstiden som vi är nu, om man går i en svensk kyrklig kyrka eller någon annan kyrka, så har man att, ser man att vi har gröna liturgiska kläder på oss. För grön är ju växtens färg. Så är just fokuset på växt och på lite texter och teman som kanske är lite kärva och utmanande för oss kristna. Och just den här söndagen så är temat efterföljelse. Och jag tänkte plocka upp det temat och ha en viss ingång på det temat som man kanske inte alltid annars tänker på när vi pratar om efterföljelse. Jag vill bredda tematiken något eftersom det är en speciell ingång och vinkling jag vill ha på efterföljelse som jag vill lyfta den här predikan. Och jag tänker att det är en vinkling som jag hoppas kan tydliggöra kopplingen mellan mission och efterföljelse. Och vi ska ta avstampet i en fråga som jag hoppas ska finnas med under resten av predikan och under resten av gudstjänsten. Och kanske också en längre tid framöver. Möjligen att vi kan återkomma till den också under kyrkkaffet. Och den frågan är, när gick du senast bortom din bekvämlighetszon för att vinna människor för Kristus? När gick du senast bortom din bekvämlighetszon för att vinna människor för Kristus? Och du behöver inte räcka upp handen, du behöver inte bekänna för din bänkgranne någonting just nu, utan bara ha med dig i frågan så ska vi återkomma till den senare predikan. Vi backar tillbaks 503 år. Året är 1520 och en man vid namn Martin Luther fattar pennan och skriver en text. En text som heter Om en kristen människas frihet. Och så utgår han i den texten från två stycken grundprinciper, en slags paradox. Den första är, en kristen är en fri herre över allting och ingen underdånig. Och den andra är, en kristen är allas tjänare och var man underdånig. Och när Paulus skrev sitt brev till församlingen i Korint, nästan 1500 år före Luther skrev det här, då var han inne på samma sak som Luther plockade upp, samma tema, samma tråd. När han å ena sidan ville framhålla att ett liv i efterföljelse, det handlar såväl om kontinuitet som flexibilitet. För att gestalta en efterföljelse som andas trovärdighet. Och för att nå så många människor som möjligt i olika sammanhang. Och som kristna så hålls vi samman av ett gemensamt centrum, eller hur? Centrumet är Jesus Kristus. Ordet är i centrum, det levande ordet. Inte bara det förkunnade ordet, utan det levande ordet, Jesus Kristus. Och trons inre liv, det ger oss på ett personligt plan en frid och en frihet som bara Gud kan ge oss. Och det var den friheten som Luther åsyftade och som han själv fick uppleva när han gjorde sin reformatoriska upptäckt på 1500-talet, sitt reformatoriska genombrott. Och därför skrev han att en kristen är en fri herre över allting och ingen underdånig. Men så har samma Kristus kallat dig och mig till ett liv i efterföljelse, inte bara för vår egen skull, utan faktiskt också för andra människors skull. För att dela hans helighet, för att dela hans kärlek med andra människor, vart de än är och vem de än är. Och långt ifrån alla människor känner eller bekänner Kristus. Och det var därför som Luther, tror jag, skrev det här också, att en kristen är allas tjänare
och var man underdånig. Och det ska väl läggas till här att det skulle lika väl kunna stå man och kvinna. Det är andemeningen som ska fram. Varje människa underdånig. Och om ni tänker efter så kommer egentligen den här tanken fram, den här slags paradoxen, den kommer fram på samma sätt i Paulus sätt att uttrycka sig i den här texten som vi hörde från första Korintierbrevet. Fri och oberoende av alla, där har vi ena ledet, friheten, har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. Där har vi det andra benet. Märker ni likheten i tematiken mellan Luther och Paulus som han plockar upp? Om någon nu undrar över vissa ordval och skillnader så kan man ju säga att det finns en skillnad i att en använder ordet slav och en använder ordet tjänare. Och då kan man påpeka att om man går till den grekiska grundtexten och tittar på ordet doulos som återkommande används i Nya testamentet så översätts det ömsom ibland med tjänare och ömsom ibland med slav. Så nästa gång ni kommer fram till ett sånt text ni läser i Bibeln när ni hittar ordet tjänare eller när ni hittar ordet slav, testa och byta ut dem alltså, mot den andra ordet och se om det ändrar nyansen någonting i den text ni läser. För det är antagligen samma ord som ligger till grund för dem i grekiskan. Men nu ska vi återvända till den här predikan som, till den här frågan som jag ställde i början av predikan. När gick du senast bortom din bekvämlighetszon för att vinna människor för Kristus? Och för att förtydliga här nu, att gå bortom sin bekvämlighetszon, det handlar inte om att överge andliga eller moraliska principer. Det handlar inte om att bli ljum i sin tro. Det handlar inte om att ta udden av någonting i din tillit och den hängivenhet som du och jag ska ha till Jesus Kristus. Utan att gå bortom sin bekvämlighetszon, det är att praktisera missionsuppdraget med en omistlig och nödvändig del, som en omistlig och nödvändig del av ett liv i efterföljelse. Jag rådde med att bläddra i några böcker jag hade i min bokhylla på kontoret och då hittade jag ett så fint citat som fångar upp just det här i förordet till Thomas Mertons bok Liv och helighet. Ett boktips för övrigt, en tunn, väldigt läsvärd bok, Liv och helighet. Och i förordet så skriver teologiprofessorn och prästen Henry Nguyen, som jag tror några av er kanske vet vem det är, han skriver så här: alla kristna bör vara engagerade i det aktiva liv där man i respons på gudomlig nåd och tillsammans med den övriga kyrkan verkar för hela mänsklighetens andliga och materiella utveckling. Det ligger någonting väldigt brett i den formuleringen. Alltså ett liv i helighet, ett liv i efterföljelse. Det innebär att du och jag måste vara beredda att gå bortom våra bekvämlighetszoner som vi så lätt inrättar för att nå ut och nå in med evangeliet. Ut ur kyrkans och församlingens ibland bekväma häng, trygga häng och in i okända människors liv, inre liv och i okända sammanhang. Och tänker vi efter, vad gjorde Jesus Kristus? Gick han bara till de som var bekanta, de som han var trygga med? Gick han bara till människor och sammanhang där man strök medhårs? När gick du själv senast till en tillställning eller ett sammanhang som utmanade dig i din tro, i din missionsgärning på något sätt? Utan att för den skull riskera reducera de människor du möter till potentiella frälsningsobjekt? Det är en bra fråga att tänka idag. Kan det kanske vara så att det kanske är en större missionsgärning att bjuda hem kanske grannfamiljen som kanske är praktiserande muslimer, buddhister, ateister, har någon annan livsåskådning eller uppfattning eller som du rent av inte känner, än att bjuda hem redan kända och bekännande kristna, människor du är trygg med och bekanta med? Åtminstone kanske du och jag kan utmanas till att göra det lite oftare än vad vi gör idag, tänker jag. Kanske kan en after work med kollegorna, eller ett annat krogbesök om det så vill, där högt och lågt dryftas, kanske bli ett oanat missionstillfälle för dig. Du behövde bara kliva ur din bekvämlighetszon. Och den här frågan om alkohol och konsumtion, det måste ju var och en pröva efter sitt eget samvete på Paulus vis. Men om man nu ska ge ett litet konsumtionsråd, så ska jag gå till den gamle Luther igen, som på 1500-talet skrev så här apropå att dricka öl. Hur mycket han drack och varför han drack öl. Då sa han så här: den första ölen, den tar jag för att reta mina fiender. Den andra ölen, den tar jag för att stötta den lokala bryggaren. Och den tredje ölen, den avstår jag för att reta djävulen. En ganska sund princip kan tyckas, om man nu ska hålla sig till det där drickandet. Men vi ska lämna ölen, vi ska lämna pubben, vi ska lämna det sammanhanget. Jag tror ni förstår poängen och principen. Var och en måste pröva sina sammanhang. Var går dina och mina bekvämlighetszoners gränser? Och var kan vi gå utanför dem och utmana oss själva? Det här är bara exempel. När gick du senast bortom din bekvämlighetszon för att vinna människor för Kristus? Därför att tro är inte bara inlevelse, upplevelse, som det lätt kan bli. När vi samlas idag till gudstjänst, och hoppas jag att vi får till oss någonting här inne. Vi får uppleva någonting av Guds kärlek, av Guds nåd, av Guds sanning in i våra liv, in i våra hjärtan. Det är trons upplevelse. Men tro är också utlevelse. Vi ska leva ut den här tron i efterföljelse, i den värld som vi är satt att tjäna och leva i. Och det här handlar om att möta människor och sammanhang som vi både känner och inte känner. Människor som både känner Kristus och inte bekänner och känner Kristus. Därför att annars riskerar vi att fastna för en frestelse att enbart rikta fokus inåt mot vårt eget sammanhang, vår egen församlingsgemenskap, vår egen trygga häng, och inte utåt för att nå fler. För det är där någonstans hela poängen är med församlingen. Vi ska byggas upp, ja, men vi ska också växa. Vi ska nå fler människor, vi ska nå ut, nå till andra människor, nya områden, nya perspektiv, nya kulturer och så vidare och så vidare. Och därför skulle jag vilja både utmana men också uppmuntra dig som sitter här idag. Och jag uppmanar och utmanar lika mycket mig själv, ska ni veta. Det är för att jag har också mina bekvämlighetszoner, mina trygga sammanhang som jag rör mig i. Så jag talar lika mycket till mig själv som jag talar till er idag. Vilka bekvämlighetszoner har jag som jag har inrättat och upprättat för mig själv? Och hur kan jag gå utanför dem och utmanas för att nå människor med evangeliet? Ibland så kommer vi få prata om Gud öppet. Absolut. Vi lever i en tillvaro och en tid där människors andliga sökande och öppenhet är större än på länge. Ibland så får vi öva oss att tala om Gud utan att tala om Gud. Ibland får vi vara med och så, och ibland så får vi vara med och skörda. Poängen, det är inte uppdragets storhet, utan uppdragets trohet. Att vi är trogna vårt uppdrag. Inte alla människor kan göra stora saker, men alla människor kan göra små saker med stor kärlek, sa Moder Teresa en gång. Och det ligger mycket i den formuleringen, tycker jag. Och då tänker jag så här, för att det här nu inte ska bli för stort och ogreppbart. Börja i det enkla, börja i det lilla i ditt sammanhang. Bjud ut, eller bjud hem om du så vill, en vän som du kanske vet är ateist. En vän som du har svårt för kanske. En vän som är buddhist, som inte delar din livsåskådning, din tro, någonting annat. Kanske är det en arbetskollega, kanske är det en familjemedlem, kanske är det en släkting. Du vet bäst vilket sammanhang du står i. Ta en bit mat, en fika, och dela tro och liv. Tala om livet öppet och ärligt, tänker jag. Om allt, om tron, om tvivlet, om kärleken, om framgångar och motgångar. Om allt det som ryms i våra liv som kristna. För vi är inte perfekta människor. Vi lever inte perfekta liv. Jag tror att det var påven som sa någon gång att kyrkan är inget museum, inget museum för helgon, utan ett sjukhus för syndare. Det tycker jag är en bra bild. Inget museum för helgon, utan ett sjukhus för syndare. Och jag tänker att ju mer vi törs och vågar blotta av vår egna liv, av den tro som vi bär på, som bär oss, ju mer kan vi visa, och desto starkare vittnesbörd blir det gentemot en värld som söker kärlek, frihet och frid. Kanske de tre starkaste och bästa synonymerna för ordet nåd. Precis som Mia sa, så hade vi telefonsamtal här i veckan över de här psalmerna som vi sjöng. Och särskilt den här psalmen innan predikan, den var vald med omsorg. Det för jag tror verkligen att de här orden, de bär på någonting viktigt på riktigt. Världen behöver verkligen dig. Världen behöver verkligen Guds kärlek strömmande genom dig och genom mig. Oavsett vad andra tycker och tänker, vilka sammanhang du och jag kommer att hamna i och vistas i, så har vi drivkraften och motivet klart för oss, då kan vi gå väldigt långt. Det hörde vi ju Paulus säga här. Allt har jag gjort mig för alla. Och som en avslutning så vill jag skicka med några uppmuntrande ord från Moder Teresa på vägen. Kanske kan de uppmuntra dig i de stunder då du själv dömer dig hårt eller andra dömer dig hårt. Några av er har säkert hört dem, men de tål att påminnas och höras igen. Det goda du gör idag glömmer folk ofta imorgon. Gör det ändå. Om du är framgångsrik kommer du att få några falska och några verkliga fiender. Var framgångsrik ändå. Om du är snäll kanske folk anklagar dig för att ha själviska dolda motiv. Var snäll ändå. Om du är ärlig och uppriktig kanske folk lurar dig. Var ärlig och uppriktig ändå. Vad du har tillbringat år med att bygga upp kan någon kanske förstöra över en dag. Bygg ändå. Om du finner kärlek och sinnesfrid kan andra bli avundsjuka. Var lycklig ändå. Ge världen det bästa du har, och det kanske aldrig tillräckligt. Ge världen det bästa du har ändå. Du förstår, i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud. Det var faktiskt aldrig mellan dig och de andra. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.